En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Hallå!
Woof, woof!
Woof, woof!
Och ja, hallå, hallå! Och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccoli-Pajen Ekeliv, som vi hörde där i Hallå Ramsan.
Yep.
Och woofandet stod jag för Per Bjurman i New York City, medan du då som vanligt sitter i Örby utanför Stockholm.
Precis.
Och vi ska nu spela in vårt 518:e avsnitt.
Ja, precis.
Ja. Och ja, det finns som vanligt mycket att prata om här i slutet av oktober, och just idag så en NHL-korrespondent är ganska mörbultad denna onsdag, för igår var det då full omgång.
Ja.
32, alla 32 lagen in action, 16 matcher, ett ohyggligt, bara inom loppet av några timmar marscherar de ut i arenorna.
15 minuters mellanrum, ESPN-satsning för att ett maraton av NHL-matcher helt enkelt.
Ja, Frozen Frenzy kallar de.
Just det. Ja.
Och ja, Frenzy blev det. Var mycket att skriva, mycket att hålla koll på, mycket att skriva, mycket som hände. Jag skrev ju det i bloggen. Det var alltså, det, en sån omgång så är det 640 spelare inblandade.
Ja.
Det är ju faktiskt en försvarlig mängd hockeyspelare.
Ja, exakt. Ja, du var inne på det. Hur många domare som var igång. Hur många i publik som liksom sitter på de här matcherna. Jag för mig att du kom upp till typ 270 000 som har varit på plats på en NHL-arena igår.
Ja.
Och lönerna sammanlagt så miljardtals kronor liksom. Dollar till och med, miljarder dollar.
2,5 miljarder dollar var in action.
Ja.
Och 64 huvuddomar.
Det var bara en sån sak.
Ja. Ja. Ja, det är ju märkvärdigt. Och över 100 mål gjordes det.
Ja.
På en kväll. Och för de allra flesta av dem höll jag på att säga stod Victor Olofsson. Men han var inblandad i fler än någon annan i alla fall.
Ja.
Vår ångermanländske vän i Colorado numera.
Ja.
Han hade en sensationell kväll faktiskt.
Ja, det får man verkligen säga. Om man hade tippat på förhand vem som skulle göra mest poäng av dessa 640 spelare, så hade jag nog ändå inte satt mina pengar på Olofsson. Men nu är han ju Olofsson igen. Han gör alltså hattrick, två assist. Och ett riktigt toppmöte får man säga, Colorado mot New Jersey. Två powerhouse i inledningen av den här NHL-säsongen. Och det är Olofsson som sticker ut allra mest.
Ja, men kul tycker jag. Han är en sympatisk karaktär som förtjänar framgång. Han har ju haft vissa år i Buffalo och varit riktigt, riktigt bra. Och jag tyckte det gick fint i Vegas i fjol också.
Ja.
Och uppenbarligen så har han kommit bra in här i Colorado. Jag pratade med honom efter matchen och han trivdes. Han sa att det var väldigt lätt. Lätt stad och lätt klubb att komma in i. Att det kändes, han kände sig trygg och liksom så. Och, ja, igår råkade vara en sån kväll när allting studsade hans väg. Men,
alltså jag tyckte inte det var så mycket studsa om jag ska vara ärlig. Det var ju pangskott rätt upp i nättaket varje gång. Det var inte så att det studsade på något knä och in och så vidare. Utan det var ju klassmål efter klassmål.
Ja. Ja, det är framförallt det han har. Han har ju ett skott som både är hårt och välriktat. Ja. Han kan sätta pucken, när han är i form så sätter han pucken där han vill.
Ja, det är spännande att se nu framöver här nu när han har letat sig in i första PP på den gamla Rantanen-positionen. För den har ju inte Nechas övertaget, för han är ju rightare, eller det är inte optimalt kanske med tanke på att han är rightare och McKinnon är rightare och Rantanen var leftare och vill stå vid den teckningscirkeln. Där stod ju Olofsson nu och gjorde ett patenterat mål igår av alla han gjorde. Så att, alltså det kan komma fler. Mycket väl.
Ja, och jag såg Jared Bednarek, coachen, sa det igår. This is exactly why we brought him in.
Ja.
Det där skottet ger ett redan otroligt bra lag ytterligare farlig dimension.
Ja. Ja, och om det kan fortsätta till närmelsevis så här, så är det ju en bra investering. Alltså Rantanen försvinner för 12 miljoner dollar. Ja, så har man inte så mycket lönetryb att jobba med för att ersätta honom. Men Olofsson in i den PP-uppställningen på 1,5 miljoner dollar med det där skottet. Det är inte så dumt kanske.
Nej. Nej, verkligen. För de pengarna får man inget bättre än Victor Olofsson.
Nej, exakt.
Ja. Ja, men väldigt kul. Kul för honom. Det var ju också ett statement får man väl säga från Colorado. För som du påpekade så har ju New Jersey haft en utomordentligt bra start.
Ja, verkligen.
Och vi tänkte prata lite om dem. Nu, när vi planerade här för några dagar sedan, då sa vi att vi skulle liksom skärskåda deras fantastiska segersvit. De hade 8 raka då.
Ja.
Men som vanligt när vi planerar något sånt, då slås det omkull i omgången därpå.
Ja, precis. Natten innan liksom, när vi har planerat ett litet körschema. Men ja.
De är fortfarande 1 i östra konferensen. De vann som sagt 8 raka matcher, huvudsakligen på hemmaplan, men även några borta. Och nu sprack det då i den här ganska målrika och konstiga matchen i Denver.
Ja, vi kan lägga till också. De slog i Colorado på hemmaplan häromdagen också. Ja. Så de har ju bevisat att de kan slå dem också.
Ja, och jag har varit där mycket nu och sett dem. I The Rock. För de är ju bästa laget här i stan. Ja, de är bäst i hela konferensen. Så också klart bäst här i New York-området.
Mm.
Det har tidvis varit en revelation att sitta och se dem. De är riktigt, riktigt bra i år. Och får de behålla Jack Hughes en hel säsong, att han kan låta bli skadad, då kommer det att gå långt det här.
Ja.
De kombinerar fler saker nu. De är ju framförallt han då och Jesper Bratt ihop.
Mm.
Det går så fruktansvärt fort, både på skridskorna och med pucken. Det är sån intensitet och sån ettrig snabbhet. Jag har sett att flera motståndare har uttalat sig om det. Matt Boldy sa att de är extremt svårstoppade, de här. De bara flyger fram.
Ja, gör man något misstag, då tar de vara på det direkt och så liksom buff, så är de plötsligt iväg i mittzon och liksom en 2 mot 1 eller friläge till och med. Liksom.
Ja, och ja, verkligen. Och det är ju inte riktigt bara dem. De har ju några fler vapen längre ner som Connor Brown nu har kommit in väldigt bra.
Ja, alltså jag måste säga, överlag så känns det som att det är många utropstecken på spelare som kanske har varit eller som man hade frågetecken kring. Alltså, så här, Connor Brown, vi tyckte väl att det var ett okej nyförvärv, men han har ju verkligen varit ett utropstecken hittills. Den här KHL-värvningen, Gritsjuk, har varit en succé hittills, vill jag säga. Och sen någon sån här spelare som har varit lite frågetecken förra säsongen och tidigare. Jag tänker på en stor investering som Timo Meier har inte gjort dundersuccé i Devils. Dawson Mercer har efter sin rookie-succé inte riktigt stått att känna igen. Men jag tycker alla de där spelarna har haft kanonstarter på säsongen och varit stora utropstecken istället för frågetecken. En sån som Simon Nemeth på backen till exempel. Som
ja, han tog ett kliv framåt den här hösten. Ja. Och det behövs, för de har ju lite skador också. Brett Pesci nu verkar som det är ganska allvarlig skada. Blir borta ett tag.
Ja. Ja.
Men den här ryssen du nämnde...
Arseni Gritsjuk.
Ja.
Det låter som du skulle kunna komma på ett smeknamn till honom faktiskt.
Ja, Grizzly.
Grizzly, ja.
Ja, han har ett skott som en grizzlybjörn också.
Ja.
Eller ett snabbt, rappt, otroligt fint skott.
Ja. Ja,
ja, det är ett litet fynd. Mm. Men... vad man funderar på ibland är ju då, är de bara ett grundserielag? För de är ju lite små och inte så elaka. Det finns ingen Sam Bennett i det här laget precis.
Nej, det vet jag inte vem det skulle vara i så fall.
Och man undrar, kan det vara så att de är lite för små och lite för snälla för att kunna hävda sig när det verkligen drar ihop sig i fruktansvärda slutspelsbataljer mot sådana som Florida eller Tampa eller så.
Ja.
Det alltså, vem vet, den här ligan skiftar ju ibland liksom, vilken stil som är mest gångbar.
Mm.
Och mig skulle det inte göra något om det varit mer små och snabba och ostoppbara spelare som satte tonen. Men just nu känns det ju som att det är the Sam Bennett era.
Ja, och i alla fall i slutspel då, när det blir en annan hockey.
Ja, det är då vi pratar om.
Ja, precis. För jag förstår ju kanske att den här typen av hockey är väldigt effektiv i oktober och i grundserielunken och så vidare, och när man stöter på ett lag var tredje månad liksom och inte riktigt har scoutrapporten 100% klar för alla spelare på dem. Men i ett slutspel då kan man verkligen fokusera på Sheldon Keefs spelsystem och på att stoppa, alltså verkligen sätta sina bästa Patrice Bergeron mot Jack Hughes och så vidare. Och då är jag inte helt säker, jag har ju sett de tidigare slutspelen med den här kåren av New Jersey-spelare, att de inte riktigt varit slutspelsanpassade. Det är snarare, men förra, nu var ju Jack Hughes skadad förra slutspelet, men då var det ju Jakob Markström som höll kvar New Jersey-matcherna mot Carolina. Ja. De hade inte mycket att sätta mot taget själva.
Och då är ändå inte Carolina något av de värsta liksom, slutspelsmaskinerna heller.
Nej, de är väl en grundseriemaskin kan man säga.
Ja. Ja, de lider lite av samma problem. Ja. Men ja, vi får se. Det kanske sker något slags paradigmskifte i stil också.
Det borde väl vara dags för det snart.
Ja, hur som helst kommer det vara väldigt roligt att vara och titta på hockey. Vi kommer återkomma till EQS och Jesper Bratt i ett annat segment här i slutet.
Ja, det kan jag tänka mig.
men det har ju också då visat sig, det glömde jag säga, Jakob Markström har ju gått skadad nu några veckor, och Jake Allen har hoppat, och han har varit utsökt i kassen.
Han har varit en av ligans bästa målvakter här i oktober faktiskt.
Ja.
Och ja, konkurrens för Markström som tillbaks från skada, inte riktigt var samma gamla Markström i den här Colorado-matchen får man säga.
Nej, han var lite rostig igår och det ramlade in 8 mål bland annat väldigt snabbt i början där. Ja. Så att, han behöver nog ta revansch för det.
Exakt, han behöver hitta tillbaka den där slutspelsformen när han ändå storspelar.
Ja, ja, men ett stort utropstecken har de varit fram till igår då. Och de har sin motsvarighet på andra sidan på väst är ju ett, ja det får vi ändå kalla ett skrälllag, även om vi har sagt att de kommer nog att bli bra. Men inte trodde vi väl att Utah Mammoth skulle vara bäst i västra konferensen. Nu hände ju samma sak med dem. De fick också sin svit avklippt igår.
Ja, precis. Vi hade bestämt oss för att prata en del om Utah och såklart tar det stopp. De hade 7 raka segrar.
Ja.
Men inte när vi ska spela in den här podden. Då står de på en förlust istället. Edmonton satte ner foten lite grann där. Låg under med 2-0 mot Utah och sen gick det snabbt så blev det en 6-3 seger istället.
Ja, det hände något med Edmonton där igår. De berättade efter matchen att efter den där första perioden så hade Vitlöken kom in och sagt att han hade räknat till 16 turnovers.
Mm, oj.
Och nu får du väl skärp. Och Mattias Ekman har sagt att ja, vi kände att enough is enough. Och så gick han ut och krappade in en puck direkt.
Ja, ja, McDavid gjorde 2 mål för en gångs skull den här säsongen. Ja. Även Bouchard var bidragande för en gångs skull den här säsongen.
Ja. Ja, men vad gäller Edmonton är det ju så att vi vet att de kommer att börja varva upp efter jul.
Ja. Precis, de kan slå till med såna här matcher ibland när det behövs, men annars så de är långt ifrån 100% än så länge.
Ja, men Mattias Ekholm sa det, såg jag efter matchen igår, att vi kan inte ha den här attityden att vi bara ska cruisa oss igenom grundserien. Tänker man så, då får man stryk hela tiden. Vi måste jobba hårdare. Put on the working boots.
Mm. Ja, är det något lag som verkligen är, alltså förutom New Jersey då, som är 100% hittills inställningsmässigt, det måste jag säga är just Utah som är väldigt lika New Jersey i sitt spelsätt med den här frejdiga ettrigheten som du pratar om. Och en statistik som sticker ut lite grann apropå det är att de är etta ligan när det kommer till att göra mål 5 sekunder efter en turnover från motståndare, att man har liksom tagit pucken från motståndarna och så inom 5 sekunder gjort mål. De har redan gjort 2-siffrigt antal mål på det viset. De hugger direkt. De är väldigt ättre och intensiva och snabba och unga och hungriga. Och de utnyttjar sina lägen. Och de för ju matcherna också. De spelar verkligen underhållande.
Ja, den där om vi ska kalla det ättrigheten eller furiösa liksom, attackviljan. Mm. Den är väldigt attraktiv.
Ja.
Och framförallt då, ja, det är de här 2 första kedjorna som bländar.
Ja.
När man ser dem. Och jag menar, några spelare där, framförallt Logan Cooley, har ju haft en breakthrough som heter duga. Liksom. Man sprutar in mål.
Ja, alltså precis. Jag vill trycka på det som du säger, 2 första kedjor. För vilken är första kedja och vilken är andra kedja? Det är ju 2 riktiga klassformationer där i Clayton Keller, Barry Tayton och Nick Schmaltz som har varit där ett tag sedan Arizona-tiden ju.
Ja.
Och så är det ju då nyförvärvet Jason Peterka, eller JJ Peterka, med Logan Cooley och Dylan Genter.
Ja, de två kedjorna känns som de kanske 2 hetaste kedjorna i hela ligan, båda 2.
Ja, precis, och de turas om. Jag menar, för du nämner Logan Cooley här, samtidigt är Nick Schmaltz som skuggar Jack Eichel i den absoluta toppen av poängligan med 17 poäng hittills. Ja. Så det är alla 6 av dem där. Eller det är Barry Tayton då kanske som har halkat lite efter, men han har också gjort en hel del poäng. Alltså, och det är ju liksom, nu känns det som att Utah skördar frukterna lite grann av Arizonas enorma rebuild.
Jaha.
För att 4 av de här 6 spelarna i toppkedjorna är ju topp 10 val i draften. Det är ju oslipade diamanter kanske som nu liksom verkligen exploderar.
Men sen, en stor skillnad mot förut är att några av de här spelarna har ju varit med och snurra och varit furiösa även tidigare, som Keller och så. Mm. Men då har det ju varit väldigt klent bakåt. Alltså de har inte, det har inte varit något välbalanserat lag.
Lite som Sampos är nu kanske.
Ja, men nu har de ju faktiskt stagat upp även andra delar av spelet. Sergachev har ju varit ett riktigt tungt förvärv för dem.
Ja, de spelar ju 27-28 minuter per match.
Ja, men det är ju, ser ju väldigt bra ut med Nate Schmidt och John Marino och så vidare. Och så
Jack är Cole är stabil.
Ja, och sen är det, så har de väldigt bra målvaktsspel också. Det ville inte du gå med på före säsongen till Bellamy.
Jag tror jag underskattar Vemelka lite grann efter att han fick stå så väldigt mycket förra säsongen. Och jag såg några matcher när jag inte tyckte han var speciellt bra. Men han fick ju vara en av dem av Martin Brodeur i arbetsbörda. Alltså från 90-tal, 2000-tal. Han stod alltså 23 matcher i rad ett tag, inklusive flera back-to-backs, bara för att de hade inget annat just då, när Connor Ingram var borta. Nu har de ju Vanecek i alla fall. Jag menar inte att Vanecek är någon kanon backup på NHL-nivå, men det är absolut en duglig backup i alla fall. Och ja, han har gjort helt okej, och Vemelka har ju faktiskt stått på huvudet inledningsvis.
Ja. Ja. Men samma sak, Sergachev är väl lite slutspelsback också. Han är ju lite hård och elak, eller hur?
Han har några inskriptioner i bucklan också.
Ja. Ja. Ja, men också ganska... Han är ingen morsgris där ute precis.
Nej, han kan kasta handskar och så vidare.
Men i övrigt så är det som du säger, det är lite samma känsla där, att de har inte, de har inga Sam Bennett heller, och inga Kachuk och inga som
lite, nej, precis, och inte, i alla fall inte som vi sett prov på i slutspel, för där har ju aldrig liksom, eller där är ju inte precis Arizona varit speciellt mycket, och inte Utah än så länge heller. Men jag kan tänka mig att med att en sån som Lawson Kraus är lite åt det hållet, att Brandon Tanev som de tog in i åt det hållet, Kevin Stenlund är inte riktigt åt det hållet, men han har i alla fall stor slutspelserfarenhet från ett mästarlag.
Ja, han har också hjälpt till och bidragit till att staga upp försvarsspelet.
Balansen.
Han
är ju,
ja, exakt. Mm.
Ja, och sen vill jag säga så här med Utah nu när de är så pass bra, alltså, och när det ska bli tradesnack framåt deadline och sånt där också, alltså då sitter de i lite pole position rent liksom löneutrymmesmässigt och alltså utbytsmässigt liksom, de har ju fortfarande en väldigt stark prospect pool. Jag såg att Elite Prospect rankar deras prospect pool som tredje bästa ligan. Jag menar, de draftar ju fyra i sommarens draft. Caleb Denoye är en jättetalang. De har Eginla Son i sin prospect pool. De har 10 draftval i kommande draft. De har 3 val i andra runda till exempel. De har ju mycket att spela med. Och löneutrymme dessutom för att kunna gå efter några stora namn. Så jag tänker så här, Rasmus Andersson, kan det vara en spelare där? Kan det vara en spelare för Erik Karlsson, Brian Rust, Rickard Rakell i Pittsburgh? Alltså, till skillnad från andra contender, nu ska jag inte kalla dem som en contender än, men till skillnad från många topplag i alla fall, så har de löneutrymme och utbyte som motparter är intresserade av att trada till sig.
Mm. Ja, för alldeles oavsett så får det får gärna bli New Jersey Utah i final. Då är vi på, då blir det bra hockey.
Ja, då blir det furiöst i ordet i så fall.
Ja. Oj. Ja, då kommer jag gå undan.
Ja. Och så vill jag berömma också då ägaren Ryan Smith. Han har ju redan visat att han vågar göra såna här stora trader för Sergachev till exempel, för JJ Peterka i somras. Alltså jag tror verkligen att de kommer trycka på knappen om det är så att, alltså det största problemet i så fall är om de vill gå för en spelare som har en no-trade-klausul, om de är beredda att flytta till Salt Lake istället för Dallas eller Florida. Men annars så tror jag att de har stora förutsättningar för att vara en riktig spelare vid deadline.
Ja, ja. Ja, men nu nämnde du ett lag där som du utgår från tänker trada sina profiler eller veteraner, och det är Pittsburgh Penguins, men det är jag inte så säker på. De är ju precis i hasorna på New Jersey nu. Står på samma poäng. Nu förlorar de till slut också ett väldigt vilt Battle of Pennsylvania-drama igår i Philadelphia.
Ja, det spårar ju lite grann får man säga.
Ja, men... det var ju back-to-back för dem. Och jag är ju ännu mer överraskad av Pittsburgh än av Utah. För att Pittsburgh såg vi som ett givet bottenlag. Men de har ju startat alldeles utsökt och fått en otrolig skjuts i laget och i organisationen. Det blåser väldigt positiva vindar där. Alla som är där och träffar vittnar om att det är en helt annan liksom känsla där.
Ja, alltså på ett sätt kanske det var skönt för dem att för en gång skulle vara lite underdog. Och
också kanske, alltså jag tror ju att Mike Sullivan är en bättre coach än Dan Mews, men att få höra en annan röst i omklädningsrummet för första gången på ett decennium, ja, det kanske liksom skakar om lite grann i alla fall.
Ja, jag tror att det gick liksom i lås med Sullivan där, och han, när det går dåligt så tror jag inte han är världens roligaste coach att ha.
Nej.
jag har hört rykten om att det var liksom ganska, de sista åren var ganska så här bistra videomöten och sånt. Där vissa spelare hamnar alldeles ofta i blickfånget och fick för mycket kritik, så det var liksom, det var lite dålig stämning där.
Ja, det kan jag tänka mig. Och jag vet inte om det är du som har sagt det eller om jag hört det på annat håll, är att när han var i Tampa som assisterande till John Tortorella en gång i tiden, så var det Tortorella som var good cop och Sullivan som var bad cop.
Nej, det var här
i New York. Ja.
I New York. Det var, jag tror det var Ryan Callen som fick frågan något år senare om Sullivan var good cop till Tortorellas bad cop. Nej, vi hade bad cop and even worse cop.
Ja, så var det. Exakt, och det var alltså Sullivan som var värre än Tortorella.
Ja.
Men de är ju gammalt radarpar i Tampa, så jag kan tänka mig att det var så där också.
Man kan ju tänka sig den där booming-rösten, att man kan känna sig lite nedtryckt av den.
Ja, oavsett så vad man säger nästan.
Ja. Nu drar vi ju kanske för stora växlar på saker som hände i oktober då, liksom stick i stäv med våra egna rekommendationer om hur man ska hantera det här. Men för ett lag som Pittsburgh, som väl alla var osäkra kring, och de var förmodligen osäkra själva också på vad de står och vad som ska hända med ny coach och så, och få den här starten, det tror jag är otroligt värdefullt för sådana som Crosby och Erik Karlsson, och liksom när Erik blir inspirerad, han har ju varit jättebra.
Ja, alltså han hade inte sin bästa match mot Philadelphia där. Då såg jag att Mark Messier gick ut och såg han ganska hårt, men generellt sett har han varit jättebra här i inledningen av säsongen. 9 poäng på 11 matcher. Många brukar ju stirra sig blinda på hans plus-minus-statistik. Om man gör det nu, då ser man att det står +8 där till exempel.
Mm, mm.
Så att, nej, han har ju fått mycket beröm hittills, ja, och sett jättebra ut. Mm.
Och samma med Crosby då, som ju vill inget. Han är ju galen nu att vinna och hatar de här tråkiga säsongerna som har varit nu. Och när han blir inspirerad igen. Mm. Och Malkin har ju varit bättre än på flera år.
Ja.
För övrigt, Crosby... Rickard Rakell hade ju väldigt otur här och bli skadad och operera en hand och kommer att missa matcherna i Sverige.
Ja, det är ju typiskt. Han som är stockholmare, ja, dessutom.
Ja, jag utgår från att han får åka med och komma hem. Mm. Men nu spelar då Crosby med Filip Hollander. Han är hans partner på den kanten.
Ja, han har blivit befordrad. Delvis på grund av Rakells skada då, men ändå, han har gjort det väldigt bra, måste jag säga.
Ja,
inte så mycket poäng hittills, men han skapar väldigt mycket. Jag såg förra veckan, var det han som hade flest skott i Pittsburgh Penguins till exempel, så att det är ju, han är ju alert, han är på hugget, han visar framfötterna för Dan Mews, det är därför han har blivit befordrad till Crosbys nya radarpartner.
Ja, egentligen är det ju då Rakell, det är tydligen så att Crosby tycker väldigt mycket om att spela med Rax.
Ja.
Men jag tror att han är förtjust nu i Hollander också, just på grund av det du säger, att han liksom tar för sig och inte är blyg.
Nej, alltså han verkar ha gjort rätt i att vända hem till Sverige efter ett misslyckat första säsong i Nordamerika, och var ju faktiskt kanske SHLs bästa forward förra säsongen. Han var ju riktigt dominant i SHL då, och kommer tillbaks nu i sin prime åldersmässigt och med helt annat självförtroende och vet vad han har förväntat sig överhuvudtaget kulturmässigt borta i Nordamerika. Så att det kan nog bli något riktigt bra där faktiskt.
Ja, kul. Mm. Kul. Nu, vi glömde en sak när vi pratade Utah, och det är ju att Logan Cooley som vi pratade om precis har fått belöning för sin fina start också.
Just det.
Och det har ju varit några nya kontrakt igen här då, såna här förlängningar som har blivit så exceptionellt populära.
Ja, precis, var ute i god tid.
Ja.
Jag menar, Logan Cooleys kontrakt går inte ut för den 1 juli, men nu ser man till att säkra upp han innan han går upp ännu mer värde. 10 miljoner dollar får han, tvåsiffrigt, ja, i antal, ja, miljoner dollar på ett 8-årskontrakt. Och jag menar, det kanske låter mycket för honom, men det tror jag också kommer vara ett värdekontrakt inom något år eller två. Redan nu känns det som att han är en 10 miljoner spelare faktiskt.
Ja, om det fortsätter så här, så ja, absolut. Då, och lönetaget höjs, så kommer han att vara... Billig är inte ordet, men ja, det är värdefullt kontrakt för Utah.
Ja, ja, precis.
Samma med Thomas Harley i Dallas. Ja. Han har också ett 8-årskontrakt med drygt 10 miljoner dollar per år.
Ja, precis. Det kan man också höja på ögonbrynen åt kanske om man ser att Miro Heiskanen har 8,5 miljoner dollar. Så kommer Thomas Harley här och kör över det kontraktet. Men det är ju lite nya förutsättningar också får man säga i löntagsvärlden sen Heiskanen liksom krita på under pandemiår.
Säg inte krita på, det är så fult ord.
Ja just det får man, vi har till och med fått mejl från Björn Ranelid om att man inte kan använda det uttrycket i svenska språket.
Nej, just det. De använder ingen krita, de skriver på.
Ja precis, och krita på det får man inte använda helt enkelt. Men han har skrivit på nu Thomas Harley för 10,5 miljoner dollar. Och jag tycker han ska få ännu mer förtroende offensivt i Dallas än vad han får. För att man älskar ju Miro Heiskanen, det är en fantastiskt bra back. Men han har lite problem med att producera på så här riktigt, riktigt hög offensiv nivå som man kanske förväntar sig av honom. För kollar man liksom produktion sett till minuterna de spelar så är Harley klart före. Förra säsongen, då spelade de exakt lika mycket powerplay. Egentligen spelade Heiskanen mer, men han missade mycket matcher på grund av skador och missade ju Four Nations till exempel. På en del. Det var en knäskada han drabbades av. Men så totalt sett under säsongen kom de upp i lika mycket spel till powerplay. Och då gjorde Harley dubbelt så mycket poäng i powerplay som Heiskanen. Nu, den här säsongen, så har man återigen inlett med Heiskanen som första back i PP. Harley har spelat hälften av Heiskanens speltid i powerplay hittills, men gjort lika många poäng på den halva speltiden faktiskt. Mm. Så jag tycker... Upp med Harley nu som första back i PP också.
Ja, det var ju han som kom in i Four Nations när det var skador. Ja. Kommer du ihåg det? Han fick inte vara med laget, men han befann sig i Boston-området som det hette.
Ja, just det. Det var lite speciellt.
Ja. Och det säger något om att hans status och hans värde.
Ja, det är ju konkurrens i den kanadensiska i truppen och på backsidan också såklart. Och att han då är första reserv, det säger någonting. Och jag menar, till OS är det inte omöjligt att han är given från start, för han gjorde en väldigt bra audition också när han kom in i landslaget.
Ja, nu är det inte så många kvar av de här stora namnen som ska få kontraktsförlängningar efter sommar eller i sommar då. Men en som är kvar ute på marknaden, om man ska kalla det är ju Adrian Kempe. Och han har ju då också konstant höjer sitt värde.
Ja, nu tror jag kan hålla några sig lite grann att han inte slängde fram 10 miljoner dollar och sånt där i september. För nu, nu pratas det om över 11 miljoner dollar.
Mm. Jag undrar på det. Han har ju varit deras bästa spelare. I synnerhet när hans radarpartner Anze Kopitar har gått skadad. Mm. Så har ju ett enormt ansvar varit på Adrian. Och det har han förvaltat på bästa sätt. Han har ju framförallt avgjort några, nästan alla deras matcher går till förlängning hela tiden. Och då är det han som kommer in och bara...
Klappar till.
Ja, han dödar matcherna.
Ja.
Han är en av dem man vill ha på isen när det ska avgöras, that's for sure.
Ja, och som du varit inne på att Sam Hallam vill ha honom bland sex givna Tre Kronor-spelare under sommaren. Med tanke på, du får berätta igen det där när han kollar på klipp och så vidare så var det... Kämpa han fastnade för?
Ja, det var i Bibelintervjun han berättade.
Ja, just det. NHL Bibeln. Ja. Finns några dagar till i butik.
Ja. Hur han... när han gick igenom Four Nations och tittade på klipp, de avgörande klippen, då var alltid Adrian där på något vis och stod för avgörande ingripanden.
Ja.
Och jag tyckte redan, det tyckte jag när vi var på Four Nations, att han var en av genomgående bästa forwards och den enda som var bra mot Finland.
Ja, just det. Ja. Precis, han är lite av en coachdröm. Jo.
Alltså, han är ju stor, så han kan vara fysisk och ta för sig i närkampsspelet också.
Det var det jag tänkte slänga in, att man pratar ofta om hans skott och hans fart. Jag menar, det finns ju virala klipp när han åker förbi Conor McDavid till exempel, i rena dueller. Men också den här fysiska dimensionen som finns i hans spel. Han är ju ganska stor liksom. Alltså, kollar vi på den här säsongen så har han näst flest tacklingar i Kings och han har tredje flest tacklingar av alla svenskar i ligan.
Ja.
Det är bara Emil Heinemann som är tacklingsmaskin i Islanders och faktiskt Jesper Boqvist som lite oväntat nog är tacklingsmaskin i Florida Panthers. Men sen är det Adrian Kempe och som sagt
det hade jag aldrig kunnat tippa. Heinemann hade kunnat tippa, men inte Boqvist.
Nej, det blev jag lite förvånad över också. Men därefter på bronsplats där bland svenskar så är det faktiskt Adrian Kempe då, och han är näst bäst i sitt lag. Så att han ligger alltid högt i tacklingsstatistik. Så, och då är
vilken svensk tacklar minst?
Ja, det skulle man vilja veta. Jag vet att jag pratade om det i slutspelet ju, att Forsling ligger väldigt långt ner i tacklingsstatistiken trots att han är så skicklig defensiv back, för hans spel går inte ut på att liksom tackla folk, utan
han är mer Lidström.
Precis.
Niklas tacklades ju nästan aldrig heller.
Nej, och ändå var han kanske världens bästa defensiva back på sin tid.
Ja, ja. Mm. Ja, vilket är otroligt. Ja, ja, men vad tror du? Tror du Kempe kommer att få det största kontraktet av svenska någonsin?
Ja, så i så fall ska han ju slå Elias Petterssons 11,6. Och tittar man just nu så är han ju en bättre spelare än den Kempe. Ja. Men jag vet inte, vi får se.
Det... Än Elias Pettersson.
Förlåt, nu blandar jag ihop det. Ja, han är bättre än... Han är lika bra som Adrian Kempe. Adrian Kempe tycker jag. De är likvärdiga.
Ja, han är lika bra som sig själv.
Ja. Nej, men det pratas ju om att han kanske vill ha 12 miljoner dollar på ett 8-årskontrakt. Precis som sina jämnåriga Mikko Rantanen och Kyle Connor precis har skrivit. Mm. Men jag menar, Mikko Rantanen, alltså det är ju en 100-poängsspelare flera år i rad. Och Kyle Connor har också gjort mer poäng i karriären än Adrian Kempe, så jag vet inte riktigt om han ska vara uppe på den nivån riktigt. Men samtidigt så har han ju mycket i sitt spel utöver det offensiva också. Och just det här med att han är inne på, i viktiga skeden och allt det där. Så att, kanske inte helt omöjligt. Jag förstår i alla fall att de trycker upp mot de summorna i alla fall. Och jag kan tänka mig att han kanske blir bäst betald i Kings i alla fall. Och då ska han slå Doughtys 11 miljoner dollar. Så att jag tror det kan bli över 11 i alla fall.
Ja. It's gonna be a payday. Ja. That's for sure.
Oj, oj, oj. Och det är också lite så att nu blir folk provocerade när man säger så här, men han har ju varit underbetald inom citationstecken i Kings i många år nu. Han sitter och tjänar 5,5 miljoner dollar nu. Och han presterar långt mycket bättre så om man jämför med vad andra spelare. Ja. Så att det är dags för hans stora payday i karriären liksom.
Ja. Ja, bra jobbat Adrian. Som ju i början när han kom till LA var inte given. Han spelade ju en hel del i farmalaget först och så.
Ja. Ja, det är framförallt här efter pandemin som det exploderar för hans del.
Ja, ja, roligt. Vi kommer återkomma till honom också, tror jag, i vårt sista segment.
Ja, jag har med han på den listan också, kan jag säga.
Ja, och där kommer också Macklin Celebrini att nämnas. För att jag vill prata lite om honom. Jag har ju, hans förra veckan var ju liksom otrolig för hans del. Och fick mig att gå tala tungor här. Så först var det den här förra torsdagen, då var ju San Jose här på Garden.
Ja.
Och slog Rangers. Och han hade en gudomlig show här på the world's most famous arena.
Han hade en Victor Olofsson-match poängmässigt.
Ja, och är den yngste någonsin att fullborda ett hattrick på Madison Square Garden.
Ja, då det är ändå spelats NHL-hockey där i 100 år liksom.
Ja, typ. Inte i nuvarande Garden, men ja,
typ.
I något som har kallats Garden, absolut. Ja. Och han är också den första som har gjort hattrick på Shestorkin på Garden.
Ja, ja, ja. Och jag såg att han är den fjärde eller femte genom tiderna att som tonåring ha mer än en fempoängsmatch i karriären. Det är så att Gretzky, Trottier och någon till legendar som har det. Men inte McDavid, ingen aktiv spelare, inte Matthews McDavid eller Crosby eller så vidare när de var tonåringar.
Ja, ja. Ja, men jag, den matchen satt jag ju där då, och det var verkligen så att jag satt och tjoade med bänkgrannen. Men titta på honom, vilken otrolig hockeyspelare. Ja. Han och Will Smith då tillsammans, hans ett år äldre kompis. Han är 19 och Will Smith är 20.
Ja.
Och de spelar som att de är liksom uppenbart inspirerade av att vara på den här scenen och bara ha så fruktansvärt kul.
Ja.
Och det sprutar energi om dem och det går så jävla fort så... De här äldre backarna, Rangers, de såg helt yra ut. Och han, så fort han var inne så var det här vi har pratat om förut. Det märks när man är en sån spelare inne. Det var som att det var ett tomteblås som aldrig slutar spraka.
Taylor Hall-faktorn.
Ja,
och då vi myntade
fast det. Fast på mycket högre nivå faktiskt.
Ja, ja.
Men sen var ju det bara början på veckan. För sen... riktigt anmärkningsvärd situation när de på vägen, de har haft en väldigt lång roadtrip då, och stannade i Minnesota på vägen hem.
Ja.
Och där blir det förlängning, och det är en helt sjuk förlängning. Det är i 3,5 minut så nitar Minnesota fast San Jose i zonen, och spelarna kan inte byta.
Nej.
William Eklund och de är absolut dödströtta, men lyckas på något vis försvara sig. Till slut bara sticker lillfimpen i desperation. Jag måste ha.
Ja.
Han sa att det var det längsta byte i karriären. Han var helt slut. Och då kommer Celebrini in.
Ja.
Och bara exploderar och bara tar sig in i solen. Snor pucken av Brock Faber. Sticker iväg över isen och avgör.
Ja, nej, det är ju bara att konstatera. Det är inget snack om saken att det är något alldeles extra. Och
att spelarna verkar rätt. Jag såg ju den här The Athletic enkäten med spelarna inför säsongen när de skulle säga vem som är the next face of the league. Ja. Det kommande decenniet, om det inte är McDavid. Och då säger ju spelarna redan nu McLean Celebrini.
Ja. Ja, jag tänkte på ett gammalt uttryck när han avgjorde den där Minnesota-matchen. Då tänkte jag så här, nej, han är inte den nya, eller han är inte den nästa Connor McDavid, han är den första McLean Celebrini. Det är vad vi kommer att säga.
Ja, det ser.
Men det är ju rent allmänt så att vi höll på med våran under 23-trupp förra veckan.
Just det.
Och redan då konstaterade vi att det finns extremt mycket ung talang. Mm. Och det tycker jag vi får besked om hela tiden. Igår kväll var det som att Connor Bedard tyckte att nu har McLean Celebrini fått för mycket attention här ett tag. Ja. Nu ska jag visa att jag också är bra och ställde till med hattrick när Chicago slog. Vilka var det? Det var ju inget skitlag heller. Utan det var...
Ja, vilka var det? De slog nu igen. Inte minst det andra målet han gjorde i den där matchen. Det var ju sjukt.
Ja, det var ju... Ja. Han bara åkte igenom över hela isen. Ja. Ja,
det var ju 8.
Ja. Ja, men ändå.
Ja, det var inte... Ja, men inget otroligt lag kan man säga, men ändå.
Nej, men det var Linus Ullmark som han överlistade 3 gånger. Fina mål allihop, men framförallt det andra.
Ja. Ja, det var ju verkligen coast to coast.
Ja, och sen har jag ju tjatat om Matthew Schaefer då. Denna Jesus, Messias ute på Long Island.
Alltså han spelar 2 minuter mer än någon annan i laget. Ja. Han är helt överlägsen där just nu.
Ja. Och ja, då ska man väl igen då påminna om att det är bara oktober. Och det är ju lättare för rookies och unga spelare att hävda sig den här tiden på året. Innan sen Bennett-människorna har börjat liksom varva upp. Mm. Men ändå, jag tycker det här är mer tydligt i år än det har varit på länge. Ja, att det finns en klass som kommer underifrån som när ett generationsskifte av superstars inom några år äger rum på allvar. Mm. Då kommer ligan att ledas av helt otroliga hockeyartister.
Ja. Ja, jag håller med om det. Och liksom när vi pratar Utah till exempel, det är ju på grund av ungdomarna som de tar över just nu där borta i västra konferensen lite grann.
Ja.
Ja, och en sån som Ivan Demidov har ju kommit igång nu måste jag säga också. Är nästan uppe på en poäng per match och gör highlights-grejer.
Ja. Ja. Ja, det är ju en fantastisk spelare att se. Vad väldigt roligt igår, det var någon tv-intervju med honom. Det skulle vara rookie-middag när de är ute nu. De är ju ute i väster, de är i Vancouver va?
Just det.
Och där skulle de ha rookie-middag. Och han gjorde en sån intervju när han stod med hörlurar på sig i spelargången. Mm. Och fick frågan, men du är ju under 20, kommer du att kunna dricka då, Ivan? Mm. Då bara låg han och tog av sig lurarna och gick.
Ja.
Men vi har också, Leo Carlsson ingår ju i den här generationen jag tänker på, den här up and coming klassen.
Ja.
Och Leo övertygar mer och mer, han gjorde ett fruktansvärt snyggt mål igår mot Panthers, självaste Panthers.
Ja,
i short-handed. Kom loss med sin radarpartner Troy Terry. Och nöp in ett direktskott som det bara sjöng till. Som du brukar säga här.
Ja, precis. Och han är ju också uppe på över en poäng per match i hans fall. Så att han har sett riktigt bra ut här i inledningen. Jag tycker, fortsätter att övertyga. Inte liksom 2 poängare i varje match, men de står sig starkt mot ett lag som Florida mot Tampa, en tuff bortaresa liksom. Och pressar respektive lag och slår till med Florida. Det är, det är också liksom en ung core som leder dem. Samma sak i Montreal onekligen.
Ja. Ja, vad har du mer du vill prata om då?
Ja, men jag måste slänga in en till ung här också som jag tycker imponerade mot Tampa då i den där matchen. Nej, nu virar jag ihop det. Nu höll jag på att få Carl Lindbom till att vara Anna i målvakt. Men han är Vegas målvakt. Det var back to back.
De har också varit nere i Florida.
Ja, precis.
Det är så konstigt med det här schemat nu. Det har blivit väldigt mycket konstigheter i schemat på grund av det långa uppehållet för OS.
Ja.
Så att många är ute på långa roadtrips och många västlagen kommer att vara klara med öst redan vid jul.
Ja, det är väldigt märkligt. Så brukar det absolut inte vara.
Nej, men du pratar om Carl Lindbom här då, din favorit som du flaggade för redan innan säsongen när vi gjorde preview.
Ja, jag tycker dels är jag så imponerad av vad han presterade både Djurgården och Färjestad innan han åkte över till Nordamerika. Han gjorde en fin rookiesäsong i AHL. Han fick ju bara hålla till där, men övertygade verkligen i fjol också. Kanske egentligen förtjänade att kallas upp redan då. Nu är det lite synd för hans del att de har signat Carter Hart då, kontroversiellt nog och ser ut att ha ett nytt målvaktspar med Aiden Hill och Carter Hart framöver. Men det är först i december som han är spelklar, Hart alltså, och nu är Hill skadad, så då har Lindbom kallats upp och fick debutera då mot Tampa och fick ju tokberöm för den insatsen både av Vegas och Tampa, för att det var han som såg till att Vegas faktiskt tog poängen i den matchen.
Ja, ja, det var imponerande att se. Han verkade så här väldigt lugn och inte det minsta skär över vad Tampa skulle spela än.
Han såg nästan lite kaxig ut, tycker jag. Det var lite, jag fick lite så här Carey Price-vibba på honom, att åkte runt och skrattade lite och liksom alltså det såg verkligen inte ut som NHL-debut. Det såg ut som match 195.
Ja. Jag skrev ju efteråt då att jag kallade honom Färjestads succémålvakt från 23-24 när det var.
Ja.
Och det kom ett tidigt sms från en berömd general manager i Djurgården som påpekade att nu gjorde du många djurgårdare ledsna. Vad är det här? Bättre kan du. Färjestad, va?
Ja, nej. Ja, jag är ingen djurgårdare trots att jag är stockholmare, men jag har faktiskt sett honom i Globen göra ett målvaktsmål mot AIK. I Djurgården. Det har han lyckats med en gång i tiden. Så att han är stor Djurgårdsfavorit. Även om det smärtade lite för dem när han skrev på för Färjestad.
Ja, jag ber om ursäkt om det var så att Djurgården, precis som deras stora ledare, som blev ledsna. Jag har bara lite dålig koll på det som hände hemma.
Och vad jag inte hade koll på som det pratades om under den där matchen mot Tampa, det är ju att hans mamma har tydligen varit utbytesstudent i Tampa-området som ung och har kvar massa kontakter där. Så att Lindbom är uppväxt med att åka en hel del till Tampa och se Tampa Bay Lightning. Så det var speciellt för honom att debutera just mot Tampa med hela familjen på plats.
Ja, jag måste akta mig hela tiden så jag inte skriver Carl Lidbom. Det är för din tid, men det är en berömd svensk politiker som var inblandad i diverse kontroverser.
Ja, ja.
Men Carl Lindbom pratar vi om nu.
Ja.
Inte han som satt i konstitutionsutskottet och sa trams.
Nej, 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 det är inget trams här kring Carl Lindbom, tycker jag inte.
Det här är trams, sa Carl Lindbom.
Okej. Ja.
Fick jag in det också.
Ja, nu blev det trams, tycker jag.
Ja, nu blev det faktiskt lite trams. Jag ber om ursäkt.
Ja.
Ja, men om vi pratar om målvakter så vill jag då också bara skjuta in att Samuel Ersson imponerade väldigt i helgen.
Mm.
I en matiné som Flyers hade mot Islanders. Där han rånade Bo Horvat och The Duke, var det väl?
Just det.
Mm. Två gånger om. Dels en gång i tredje period, men framförallt i övertid. Det är en helt otrolig räddning gjorde han där.
Ja.
Falusonen, som ju har utsatt för mycket mer konkurrens av Dan Vlady.
Dan Vladar, checken. Det trodde vi inte riktigt på förhand. Vi får se hur det blir när The Grind börjar här resten av säsongen. Men hittills får man säga att Philadelphia's målvaktsspel har varit ett stort utropstecken jämfört med förra säsongen när de hade sämst räddningsprocent av alla lag. 87% totalt på sina målvakter. Och nu, jag menar, Dan Vladar är faktiskt 93% det här i början av säsongen.
Jag pratade med Sammy efter den där matchen och han var bara positiv till att det har blivit skärpt konkurrens. Det är bra för laget, det är bra för oss, vi höjer oss. Och sen sa han väldigt coola saker om det där med att han, för jag har en bild av att han är lite gamer och ju mer som står på spel desto bättre blir han.
Ja.
Och det sa han att ja, det hoppas jag. Det är en cool egenskap för en målvakt. Man får chansen att göra skillnad, då ska man ta den chansen.
Ja, det får man verkligen säga här som du är inne på de två senaste matcherna, för att det har varit stora lovord kring Dan Vladar och de är ju lyriska Flyers-fansen att de äntligen har fått en målvakt som har stängt igen butiken, och så får Samuel Ersson chansen i en match och tar den och får stå nästa match också och tar den igen.
Men det där är undrar man ju ofta hur relationen mellan målvakt som verkligen konkurrerar om första, hur den är, men det verkar vara väldigt bra där.
Ja.
Du, innan sista segmentet, jag tänkte jag skulle gå hem till lite kaffe till.
Okej. Okay. ja, gör det.
Men då kan du prata om, vad har du på, du har säkert något du vill prata om.
Ja, jag har säkert mycket, men jag kan prata lite grann ytterligare om Flyers då.
Om Tampa?
Ja, Tampa har ju skärpt till sig, så det gör jag för gärna. Men...
Ja, men ta lite Flyers, så går jag.
Ja. Men då kan jag väl säga att Flyers, att de ska ändå ha berömt för sin defensiv. Dels under Tortorella, under hans år där, men nu också under Rick Tocchet. För faktum är så här, vi hyllar målvakterna nu. Kollar man på de underliggande siffrorna så förväntas de släppa in minst antal mål. De har släppt till näst minst antal skott från slottet till exempel. Så det borde faktiskt inte vara så svårt att vara Flyers målvakt.
Jag är tillbaks.
Ja.
Det ska bli spännande att lyssna på vad du hade att säga. Då.
Ja, det får du göra.
Ja. Nej, men vi tänkte, i och med att det var sånt fokus på till exempel Bratt och Jack Hughes och på Celebrini och Will Smith, att vi skulle fördjupa oss lite i de bästa radarparen i ligan.
Ja, och med lite betoning på just nu nästan. Det kanske inte liksom
ja, just det.
Totalt sett de senaste... Dra in allt för långt, utan lite hetast i nuläget liksom.
Exakt. Mm. Och vi tar ett tag om att ranka dem, men det kom vi fram till att det kändes inte så kul. Det är mer att prata om dem som står ut.
Ja, precis. Jag fick inte riktigt till en ranking heller, utan det blir mer. Men jag har namedroppat några stycken som jag har lust att prata om, som är heta. Mm.
Ja, och jag vill börja direkt då med Bratt och Hughes. För att de är ju... Det är alltid lite liksom, det kittlar till i mellangärdet när man kommer ut till The Rock. Och ska se dem. För de det är sån dynamit de två ihop.
Ja.
Med den här farten och hur de uppenbarligen känner varandra nu utan och innan och liksom hittar varandra på isen på ett sätt som kan nästan se magiskt ut. De hör till de absolut stora attraktionerna som ju också får motståndarna att prata om dem. Som att de där två är enormt svåra att få stopp på när de får fart.
Ja. Ja, de är ju fruktansvärt bra och de har ju några års kemi de har byggt upp nu också. Men jag tror de flesta skulle göra det bra med Jack Hughes med tanke på att han är en sån exceptionell talang. Men Jesper Bratt, alltså det är Jack Hughes vill helst spela med Jesper Bratt.
Och, ja, det tror jag det. Kollar man, också vilja.
Ja, kollar man statistiskt de senaste 3 åren, nu går jag bak sig till lite grann, men totalt sett över en 3-årsperiod, så är faktiskt Jack Hughes utan Jesper Bratt, så är han -1 5-5 på isen. Men en tydlig plusspelare med, väldigt tydlig plusspelare såklart, med Jesper Bratt. När Jesper Bratt spelar med vem som helst egentligen, inte bara Jack Hughes utan Nico Hischier eller någon annan, så är han fortfarande en plusspelare, tydligt.
Mm.
Så Jesper Bratt, vi har ju sagt det flera gånger, att han höjer sin omgivning. Han är ju en drömspelare att ha in till sig med sitt hårda jobb och med sin fart och med sitt slit och med sitt spelhuvud liksom. Och Jack Hughes berömmer ju Bratt gång efter gång. Och jag har sett att bland annat har sagt att liksom, att spela med, att para ihop mig med Jesper Bratt, det är som peanut butter and jelly. jag tycker inte det är den bästa kombinationen, men
de tycker ju det i USA.
Jag vet inte vad... Motsatsen är väl typ nyborstade tänder och apelsinjuice. Det är så, eller Mikko Rantanen med alla Carolina-spelare.
Ja, där har de svårt att hitta en radarpartner till Sebastian Aho. För mig är de just nu, den här hösten, är de nummer 1 på den här listan, även om vi nu inte skulle göra någon lista.
Nej, men absolut. Det vet man att det är 5+.
Och de har också en bra tredje partner i Andrei Palat, din gamla favorit. Han får inte alls lika mycket attention, men han är ju såklart väldigt viktig i den där kombinationen också med slit och bök och stök.
Han har en historia av att göra sin omgivning bättre också. Sen gör han ju långt ifrån lika mycket poäng längre, så han är ju inte i närheten av Bratt och Jussi produktion. Men ändå.
Nej, men han hjälper ju dem att få mycket utrymme och så.
Ja, ja, jag gillar ju Palat. Jag har ju till och med en signerad Palat-tröja hemma, vet du.
Oh, jag vet. Andrei. Du fick barn som heter Andrei.
Ja, jag kommer fram till det tidigare. Vi får se om jag står fast vid det. Om jag lyckas övertala norskan någon gång i framtiden att det ska bli en liten Andrei Ekeliv.
Andrei Ekeliv, det vore ju underbart. Andra namn åtminstone.
Ja.
Per Andrei Ekeliv.
Ja, jag vet inte om jag får igenom det. Men ja, vi får se.
Ja. Ta en till nu då.
Vilken ska jag ta då? Ja, men då tar jag faktiskt i Montreal Nick Suzuki och Cole Caulfield.
Ja, verkligen. De har ju också haft några år på sig att spela ihop och blivit verkligen en enhet.
Ja, alltså redan förra säsongen så var de, alltså den kedjan ihop med Slavkovski ska jag säga, men framförallt är det ju Suzuki och Caulfield som gjorde typ topp 5 mest mål i ligan, 5-5. Mm. Och de är bra i powerplay också, men framförallt i 5-5 så de är också ettriga båda två, inte minst Caulfield, men Suzuki är så smart också. De kompletterar verkligen varandra, och när man tittar 5-5 statistik, underliggande siffror och så sticker de ut alltså på McDavid-nivå i princip. Alltså de är ruskigt effektiva spelare faktiskt. Och jag skulle säga, nu har de gjort väldigt mycket poäng i början av den här säsongen,
Men om man kollar liksom på Montreal och anledningen till deras lyft hittills. Så jag kollade lite i fjol. Att med Caulfield och Suzuki på isen samtidigt så var Montreal som lag plus 21. Men utan dem minus 38. Och den här säsongen så är de hittills plus 6 med Caulfield och Suzuki 5-5 då. Och plus minus 0 utan dem. Så när de har liksom fått upp det bakom dem tillräckligt bra. Så har Montreal lyft som bra. Så verkligen lyft som lag. Men redan förra säsongen var Caulfield och Suzuki verkliga toppspelare nu faktiskt. Det.
Dessutom är ju Caulfield då en rena Adrian Kempe-killen i förlängning.
Mm.
Han avgör nästan alla matcher i förlängning. Och igår var det dags igen.
Han är alltså 24 år bara, men har redan klubbrekord i Montreal Canadiens när det kommer till OT-avgörande.
Ja, det är inte vilken klubb som helst.
Nej, precis. Montreal och har rekordet där.
Ja, och han har också det, som du säger, liksom den här explosiviteten, när det ser ut som attackviljan är liksom helt tygellös. Det är så här, nu jävlar.
Ja, verkligen, precis. Och enorm status internt i laget också. Alltså, de har ju fått en väldig sammanhållning där i laget. Och jag såg Lane Hudson nyligen säga att han tycker att Caulfield och Suzuki är deras Kane och Taves.
Ja, den var bra. Den var ingen dum beskrivning. Nej. Och det känns ju redan som han har lite av det här Taves-grejen. Han är som sagt bara 24 år, men känns som han har varit med mycket längre och har en aura av veteran.
Ja, precis. Jag såg också nu när efter senaste avgörandet så la Slavkovski ut en sån här Insta-story där det bara stod, med en bild på Caulfield där det stod veteran.
Ja.
24 bast.
Ja. Ja, men sen måste jag då återvända till Celebrini och Will Smith.
Ja.
Det var som coachen Ryan Wersowski heter han.
Wersowski.
Ja, sa här efter matchen på Garden att ja, de älskar ju det här. De lever för kvällar som den här och får tävla på Madison Square Garden. Jag är inte minsta förvånad. Å andra sidan sen skulle jag tro att samma sak skulle hända om vi slängde ut dem på en djupfryst sjö någonstans på vischan i Massachusetts. För de bara älskar det här så mycket. Och det är det lyser om dem, att de älskar att spela ishockey.
Ja.
Även där finns ju den här redan otroligt nog. Han är bara 19 år, Celebrini. Men veteranerna i laget säger att det tänker man inte på. För det är han som liksom anför oss och gör det som ska göras.
Ja, det är ju otroligt i den åldern att ha den respekten. Liksom.
Ja,
han har ju redan respekt hos Crosby och McKinnon också. För det är inte alla som får vara med och sommarträna med dem. Då ställs det höga krav på sin omgivning. Liksom, för de kör ju stenhårt. Men det fick ju Celebrini vara i sommar. Jag undrar om inte Will Smith var med också. I alla fall Celebrini. Och han har ju sagt att han lärde sig jättemycket av de två. Jag såg någon intervju med hans storebror Aiden Celebrini. Hon sa att han tröttnade på lillebrorsan till slut. Han pratade så mycket om Crosby och McKinnon hela tiden. Och han har lärt sig inte det. Han orkar inte lyssna på det längre. Men han har ju bra förebilder då.
Ja, fortsätt Jonte. Vad har du mer för radarpar du vill framhålla?
Ja, men då blir det lite mer nördigt då kanske. Eller lite sådär typiskt mig då. Kanske inte välja givet. Men då tar jag firma Dmitri Voronkov, Kirill Marchenko, Columbus.
Ja, faktiskt. De tänkte jag på igår. Att antagligen ligans mest underskattade duo.
Ja.
Som, för att de spelar i Columbus som ingen bryr sig om riktigt. Så får de inte så mycket uppmärksamhet. Men de är ju dödliga. Mördande
faktiskt. Alltså, och de är ju som allra bäst när de har Sean Monahan som center. Men Adam Fantilli kan spela där också. Det spelar inte så stor roll. Framförallt är det Voronkov och Marchenko ihop som är en mördande duo faktiskt.
Ja.
Alltså förra säsongen faktiskt var det ju Columbus som gjorde flest mål 5-5 i hela ligan. Och framförallt var det första kedjan som gjorde dem. Och som duo gjorde de mest mål 5-5 i hela NHL förra säsongen. 51 stycken och bara 22 bakåt. Och kollar man hittills här i oktober så står de på 7-1 mål framåt och bakåt. Så de fortsätter ju på samma linje här. Och det är ju, de är också liksom unga, hungriga och snabba och ettriga och allt det där va. Men så har de ju storleken också.
De är det också. De är lite power forwards.
Verkligen som moderna power forwards, 1,90 pjäser. Voronkov, 110 kilo, kallar sig själv för Big Boss. Kan inte engelska än. Det är Marchenko som måste översätta varje gång. Men det enda han kan säga är Big Boss. I'm Big Boss.
Det ska jag börja med också.
Ja. Så att, ja, det är lite speciellt i intervjuerna där, men han kan säga det i alla fall, att han är Big Boss. Och det kallas han ju för i laget också. Och faktum är att Don Waddell, general manager, han var ju väldigt intresserad av Noah Dobson att trada till sig honom från Islanders där. Nu blev det ju Montreal dit Dobson själv ville. Men när det var lite förhandlingar med Islanders så frågade Matthew Darche i Islanders då efter Voronkov. Men då sa Don Waddell, nej, jag vill inte trada Voronkov för Noah Dobson. Och det säger en hel del, det är ändå en 70-poängsback. Men Voronkov vill man inte släppa för honom.
Man släpper inte Big Boss hur som
helst. Big Boss kan man inte bara släppa, eller nej, verkligen inte.
Nej.
Så att, alltså, det är en ruskigt bra duo de har där faktiskt i Columbus.
Verkligen. Och så har de Sean Monahan emellan sig
då. Ja, och då är det som bäst.
Jag blir, du nördar, jag tar ett mer, å ena sidan, mer givet par, men också lite udda. För att när man pratar om radarparen så pratar man nästan jämt om två forwards som har kemi ihop.
Mm.
Men ett av de största superstarparen i ligan skulle jag vilja kalla McKinnon och McCarr. Ett radarpar.
Jag håller helt med om, för jag tänkte också så här McKinnon, men jag menar, det var ju Rantan i så fall förut, och det spelar ingen roll vem han spelar, han är ju så bra. Men ihop med McCarr, jag menar, det är ju deras two-headed monster faktiskt.
Ja, ja, exakt vad det är. Så det finns ett sånt par också, det är ju det har funnits några sådana i historien, men det är ju ett fruktansvärt vapen när man har en sån offensiv back och som McKinnon då, som det inte finns ord för att beskriva.
Nej, precis. Nej, de är på isen samtidigt. Inte bara powerplay utan minst lika mycket 5 mot 5. Då är ju... Ja, det är på Dreisaitl McDavid-nivå.
Ja. Mm. Ja,
som såklart också är ett par, men det känns så givet. Så därför väljer jag inte att prata så mycket om det, för det förstår man.
Mm.
Men då tar jag typiskt ännu mer nördigt Ekeliv-par. Och då blickar jag kanske inte så mycket på poängproduktion, men det skulle jag kunna göra också om jag backar bandet till slutspelet då, för då var de väldigt, väldigt bra. Men ett riktigt radarpar de senaste åren i Floridas tredje kedja, det är ju Eto Loustarinen och Anton Lundell.
Mm.
Som numera är högre upp i hierarkin med tanke på Barkovs skada. Och då kanske de inte riktigt lika dominanta får man säga. Men ändå, de har spelat ihop väldigt länge. Två raka slutspel har jag ju sagt att det är Anton Lundell som gjort flest 5 mot 5 poäng i Florida. Både 2024 och 2025. De har haft Brad Marchand som tredje part förra slutspelet. Slutspelets kanske bästa kedja. Men även när det var Vladimir Tarasenko eller om det har varit Evan Rodriguez så har de varit i princip lika effektiva och gjort lika mycket mål. Så att de två är ju otroligt bra ihop, vill jag ändå säga.
Ja, vad gäller Florida så skulle jag vilja hävda att det unika med dem, inte nu då, om vi bara har fokus på samtiden, men när de har varit som bäst i de här slutspelen har de ju haft tre radarpar.
Ja.
De har Barkov och Reinhardt, och de har Tkachuk och Bennett. Mm. Och så de här två finländarna då, eller om man ska blanda in nu Marchi och Lundell. Det är unikt också. De har ju de blocken de bygger kring.
Det har du faktiskt helt rätt i. Det är jättebra poäng. Alltså, de har haft tre radarpar. Och så har det inte spelat så stor roll vem som var tredje part.
Nej, exakt.
För man kan lyfta, alltså Bennett och Kotschak är ett jättebra exempel, men Reinhardt och Barkov är ju jättebra också. Dels alla poäng de gör framåt. Men de sitter ju ihop som klister även i boxplay.
Ja,
precis,
exakt.
Som Lundell och Lostar innan. Alltså Reinhardt och Barkov är ju otroliga i boxplay också. Så att det är liksom, det är verkligen flera dimensioner.
Ja. Ett annat som får lite för lite uppmärksamhet kan man tycka är då Mark Scheifele och Kyle Connor i Winnipeg.
Ja.
De har ju lång historia nu ihop, åtminstone sen Blake Wheeler försvann därifrån.
Ja.
Då var det ju mer han och Scheifele.
Ja. Ja.
Men nu är Kyle Connor, de är ju giftiga som giftigaste ormen i Australien när de får till det.
Ja, det tycker jag faktiskt att du kan jämföra. Absolut, de är definitivt nämnvärda, och skulle man försöka ranka topp 5 trots allt och inte vara så nördig som jag och ta och gå in på Lundell och Loustarinen, då är nog Scheifele Connor med där topp 5.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Men det är ju intressant också, på sina håll finns det där man trodde skulle bli radarpar, men som det har inte liksom utvecklats än, den kemin. Eichel och Marner till exempel särade på i Vegas.
Ja, det såg man verkligen framför sig som ett radarpar med stora bokstäver.
Ja. Och likadant så har ju Nikolaj Ehlers inte alls börjat liksom få till det i Carolina med Aho.
Nej, jag har till och med noterat att du försökt trada bort honom i fantasyligan till lyftkranarna i Örby. Men än så länge har jag inte gått med på det. Men nej, ja,
men du funderar på det. Du har inte
tyckte inte det var så dåligt tradeförslag. Det var ju mot Sam Bennett då.
Ja, ingen av dem har ju producerat mycket här, så jag tänkte att det kan ju lossna för Ehlers, så du skulle, när han kommer till ditt lag så kanske.
Ja, just det, precis, miljonbytet kommer till lyftkranen, kommer till Arby liksom, jag vill lyfta inte då.
Ja.
Ja, vi får se. Men absolut, det trodde man ju också. Det var ju verkligen tänkt som en ny radarpartner till Sebastian Aho. Men det är någonting där med, även om det är Ahos fel eller om det är Carolinas omgivning där, att storstjärnor som kommer dit har lite svårt att göra succé, ja. I alla fall omgående.
Ja. Ja, det verkar ju så konstigt att de har ju testat så många ihop med Aho. Och han borde väl inte vara något konstigt att spela med?
Nej, det tycker man verkligen inte. Det känns ju som en drömspelare att placera sig, ja, till. Men nej, jag har sett många exempel på misslyckade experiment. Ska jag ta en till nörd då som jag har lust att nämna bara här. Nu är det typiskt mig då. Men det är ju ändå ett radarpar måste jag säga. I Tampa Bay och i Kanadas landslag i Four Nations fick de till och med plats för och petade betydligt kanske större stjärnor. Anthony Cirelli och Brandon Hagel.
Ja. Ja.
De sitter ihop i boxplay, i 5-5 inte minst. Och Hagel haft en lite tuff start på den här säsongen, men Cirelli har öst in mål och Hagel har kommit igång nu på slutet. Och förra säsongen, då var det faktiskt så att Brandon Hagel i 5-5, man får ju inte spela powerplay i Tampa, men i 5-5 så öste han in poäng, kom upp i 90 poäng totalt och spelade i andra kedjan med Cirelli då helt enkelt. Och gjorde mer poäng 5-5 än Connor McDavid faktiskt förra säsongen.
Jag trodde annars det klassiska paret där var Point och Kutcher.
Ja, jag vet, det är ju det givna. Men så typiskt nej att liksom hoppa ner i hierarkin istället och nämna något sånt. Men jag tycker att Cirelli och Hagel verkligen sitter ihop, för de är bästa polare utanför isen också. Hänger ju ihop. Känns som att de bor hos varandra i princip. Alltså de känns som ett gift par. Varenda bild man ser Brandon Point utanför, eller Anthony Cirelli utanför isen, så är det med Brandon Hagel.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, apropå Tampa, en parentes då är att vi måste applådera för Brynäs succén. Charles Edward, ja, hur uttalar man det?
Dastou,
en klockren fransk-kanadensare. Han är väldigt fransk-kanadensisk.
I talk like this, very ja. Nice to score my first NHL ja. Goal. Oui.
Men det var ju en rätt rörande historia med honom. Han är 27 år och har debuterat först nu. Mm. Och det var ju du som gjorde mig uppmärksam på den storyn, att han för några år sedan dog hans pappa i förtid, får man säga, ganska ung. Ja. Efter en plötslig hjärtinfarkt. Mm. Men han då åker hem från Europa där han var, och på pappas dödsbädd så lovade han honom att jag ska ta mig till NHL, jag ska göra det. Och nu, vid 27 års ålder, har han inte ens lyckats med det.
Ja, det var inget, jag håller ju på Brynäs, så det var inget jag tänkte på, eller någon annan uppmärksammade förra året, att han åkte runt med sin pappas ring i varje match på ett halsband. För att liksom hedra honom och för att till slut uppfylla det här löftet om att han ska nå NHL. Och det tog ju bara en säsong i Sverige där han blev SHLs bästa back för att få ett NHL-kontrakt. Och nu, Tampa-fansen är ju lite löddra efter de tre första matcherna med Dastou, för han har sett riktigt bra ut.
Han gjorde ett snyggt mål igår, sitt första NHL-mål. Han kom släpande i en kontring och drog på ett jävla skott mitt i slottet.
Ja, han har ett otroligt självförtroende. Jag minns första intervjun med honom när han kom till Brynäs, alltså någon vecka efter han hade signat, och ingen visste vem det var och ingen kunde uttala hans namn. Och han pratade om sig själv så här: I think I'm a very good player, I'm good defense, I have a good offense, I hard shot, I tackle well, I'm good at everything. Så att det är ingen brist på självförtroende, och det visar han här de tre första NHL-matcherna också, att han tror på sig själv.
Vad kul. Mm. Ja, nu återknyter jag till radarpar-temat och tycker det är lite intressant i Detroit då. Där är ju Larkin och Raymond, får man väl säga, har hittat väldigt fint de senaste åren. Ja. Men nu har ju han, rookien Emmett Finney, kommit in och känns också som en radarpartner med Larkin.
Ja, faktiskt. Och Raymond som varit lite skadad till och från här i början också. Ja. Finney, den här... finnige unge, höll jag på att säga. Det kanske han inte är. Men sjunde runda valet som vi pratade om lite förra veckan, det ser ju ruskigt bra ut alltså.
Ja.
Vilken kedja de har fått till där med Raymond Larkin och Finney.
Ja. Och om jag får slänga in en till, om inte du vill in med någon emellan här, det kanske du vill.
Jag slängde in också, jag skrev upp Kaprizov och Boldy.
Ja. Ja, när de har feeling, då är det ruskigt bra.
Ja, annars tycker jag egentligen att Kaprizovs originalradarpartner är Zuccarello när han är frisk och hel, som han inte är hittills den här säsongen, men de är ju jättebra polare utanför isen också.
Ja. Jag tycker det finns två intressanta radarpar på Long Island. Men svenskar är inblandade i båda. Och det är dels Bo Horvath och Emil Heinemann. Då. Han är ju först, han spelar första kedjan Heinemann med Horvath och Drouin.
Ja.
Och Emil har gjort fler mål än någon annan i Islanders. Och det är ju ihop med Horvath. Han passar varje gång.
Alltså vilken grej, vad bra han har varit. För det pratade vi om vid den där traden i somras när han ingick i Noah Dobson-traden. Att det var ingen slump att de valde just Heinemann. Att de hade kommit fram till att ja, men det är en bra spelare vi vill satsa på i Islanders här. Och, men då hette det att kanske längre ner i hierarkin för att forma en ny identity line då, när Matt Martin och Klutterbucken har lagt av. Men han är ju bättre än så, Heinemann, så han ska inte hålla till ner i någon tredje, fjärde kedja, utan han är uppe med Horvath istället.
Och som du nämnde förut, fysiskt och tacklas mycket också. Ja.
Flest tacklingar, före Boqvist till och med. Bara en sån
jag tror Roa älskar honom.
Ja.
Men även i tredje kedjan då så är ju Simon Holmström och Jean-Gabriel Pajot ett de har ju spelat ihop länge och har väldigt kemi och är ju livsfarliga inte minst i shorthanded.
Just det. Ja, där och, är de ju bäst i NHL i princip.
Ja, och Simon har fått väldigt mycket beröm i lokal av media här och av Roa. Han har angenäma problem för just nu är ju den här KHL-killen, vad heter han?
Tsiplakov, Shabanov har de också.
Shabanov, han är skadad. Och det är nästan så det inte finns plats liksom, topp 9. För de har så mycket, de har så mycket vapen där med, alltså det första är Drouin, Horvath, Heinemann, sen är det Duclair, Barzal, Palmieri. Och så är det Anders Lee, Peugeot och Holmström. Och Holmström är för bra för att vara i fjärde kedjan, säger Roa om och om igen. Han visar mig hela tiden att han blir bara bättre och bättre.
Ja, och när han spelade med Barzal en del förra säsongen så kom jag ihåg att Barzal gillade också att ha Holmström in till sig.
Ja. Han är giftig, farlig, målfarlig, men samtidigt är liksom en enorm, har enorm arbetskapacitet.
Ja. Ja, men undrar om inte man skulle kunna ha dem som radarpar i sig, alltså då tänker jag på Holmström och Heinemann i en fjärde kedja i Tre Kronor kanske.
Ja, inte mig emot.
Nej.
Med en center som William Karlsson eller Mika Backlund. Oj, oj, oj.
Ja, chatta om kedja.
Ja.
Som kan studsa fram en kontring och göra mål också. Och tacklas, inte minst.
Ja, fint. Sen finns det ett klassiskt par i LA då, som inte sett så mycket av eftersom Kopitar har varit skadad mycket den här sista säsongen han ska spela. Men han och Kempe är ju också... ja, de sitter också ihop.
Mm. Ja.
Och älskar varandra och älskar att spela ihop.
Ja. Och faktum är så här, när jag drog jag tillbaka bandet lite grann och slog ihop statistik genom åren här då. Och hittills har ju Kempe visat verkligen att han klarar sig utmärkt utan Kopitar här i oktober. Men totalt sett de tre senaste åren så är det faktiskt så att både Kempe och Kopitar utan varandra har varit inne på mer baklängesmål än framåt. Men ihop så är de plus 60 de senaste tre åren. Så att de gör varandra bättre. De har gjort varandra bättre i alla fall.
Just nu tycker jag LA känns lite bättre än vad vi trodde för säsongen.
Ja, de har efter en taskig start första veckan där så har de ju faktiskt spelat upp sig väsentligt.
Ja. Ondskan, har du något mer par?
Ja, man skulle ju kunna nämna flera till. Jag vet inte om jag ska komma in på alla möjliga. Men jag skrev också upp faktiskt Nylander och Tavares snarare än Matthews. Så jag vill ju att det ska bli Nylander och Matthews där. Och det är ju så i PP inte riktigt funkat hittills den här säsongen. Men i 5-5 så har det ju länge varit Nylander, Tavares och Marner, Matthews. Men hittills...
De har väldigt svårt att komma igång, tror jag. De känns väldigt långsamma och uddlösa när jag ser dem.
Ja. Men Nylander i alla fall öst in poäng inledningsvis och Tavares och han ihop gör ju poäng. Liksom.
Men det är som att hela Toronto har ju nu fokus på baseballlaget och det känns som hockeyspelarna också har det. De är mer intresserade av att det ska gå bra för Blue Jays i World Series mot LA Dodgers.
Ja, det känns väldigt olikt ett Craig Berube-lag att släppa till så mycket kontringar. Toronto hittills är det lag som har släppt till flest kontringschanser i hela NHL. Så ska det inte vara.
Nej, men du vet vad vi sa förr. De kommer att vara ett sämre grundserielag men bättre i slutspel. Vi får se om hela den ekvationen går ihop.
Ja.
Men däremot måste man väl nämna också då, även om de bara till då och då spelar ihop, så är ju McDavid och Dreisaitl, jag menar, det är ju two-headed monster också.
Ja, nej, men så är det ju. Alltså, skulle man ranka här nu så tycker jag att de är etta ihop med McKinnon och McCarr.
det sägs ju då när han parar ihop dem så är det att vad heter han? Knobbler kallar de honom.
Ja, vitlöken.
Ja, Knobbler. När han parar ihop dem så tar han the nuclear solution.
Ja, det köper jag den jämförelsen.
Och i powerplay, jag menar, det är ju omöjligt att stoppa dem ibland när de är på riktigt bra humör. Ja. Och tysken står där ute på högerkanten och McDavid snurrar bort alla andra så att han kan dunka in sina direktskott fast alla vet att det ska hända.
Ja. Ja, det är ju inget att snacka om. Och för några år sedan, de har alltid bra powerplay-statistik, men för några år sedan hade de alltså bäst powerplay-statistik genom tiden i NHL och slog, vad var det, Montreal tror jag som hade tidigare rekordet, eller det var Islanders från 70-talet. Så att det säger ju lite grann om nivån på de två ihop.
Ja, fascinerande min vän. Det finns ju fler par, men det finns några som inte har några par också faktiskt. Man tror väl att när Hintz kommer igång och inte är så skadad hela tiden, att han och Rantanen kan bli ett nytt radarpar också.
Ja, det tycker man ju borde bli. Ja. Även i finska landslaget.
Ja, men vi kan hålla på och prata om det här ända till julafton.
Vi skulle kunna gå
in. Inget sätter stopp.
Precis, och jag som kan leta mig ner i kedjehierarkin också och hitta par. Jag var nära på att skriva upp Martin och Jordan Stahl, men då insåg jag att då kanske du zonade ut. Men också ett klassiskt radarpar tycker jag som gör det väldigt bra. Men det är ju en tredje kedja.
Ja, men och så ska vi börja titta historiskt på klassiska radarpar genom tiderna.
Ja, och vi har inte ens nämnt Malkin och Crosby.
Nej.
Så att, ja. Men vi stänger väl butiken där då?
Jag tror vi gör det, va?
Ja.
Och återkommer nästa vecka. Vad har vi? Då börjar det närma sig matcher i Sverige. Ska du gå på dem? Pittsburgh?
Ja, jag ska gå på båda två.
Ja. Och jobba eller som fan?
Ena gången som fan och andra gången som jobb.
Ja.
Så kul. Både och. Ja, precis. Det blir ju lite kul att se Pittsburgh då faktiskt, om de ska bibehålla den här formen.
Ja, jag kommer inte hem den här gången. Det var mer när det var fyra lagar så kom jag hem.
Ja, just det.
Men de är PR-mannen för Nashville ringde och var upprörd över att inte jag skulle dit.
Är det samma gamla klassiska som det har varit i många år, eller?
Ja,
det är en härlig gubbe. Som inte ens kastade ut mig trots att jag gick på deras klubblogga.
Nej, just det. Ja, men du, Ekan, då får du ha det så gott.
Ja, men tack tillsammans då. Och så hörs vi nästa vecka. Det kan bli kanske en första dragning av NHL Awards nästa vecka när det är november när vi sitter och spelar in.
Just det.
En liten uppdatering hur vi ligger till inledningsvis på NHL-säsongen.
Och snart måste vi börja ta ut OS-truppen också.
Ja, det tycker jag.
Novemberprojekt, eller Movember. Det är snart Movember.
Ja, precis.
Mustaschernas glada tid. Och du har ju en egen att skryta med.
Jajamän. Precis, så den har hängt löst ett tag nu, men den ska nog få sitta kvar i alla fall under
i november.
Ja, det måste det.
Ja. Ja, men gött. Då säger vi så.
Vi säger så, och tack alla ni som lyssnar på oss och på återhörande om en vecka då.
Woof woof!
Woof woof!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg
och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.